Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Medin. Jag tror att det finns lika många kvinnor som dieter. För oj vad vi är innovativa när det gäller kosthållning. Och dessutom väldigt benägna att byta, prova, skapa nya och ibland faktiskt riktigt märkliga förhållningssätt till när, hur och vad vi äter. Nu talar jag ju inte om regelrätta ätstörningar utan det vi hittar på för att vi har något som inte riktigt känns bra. Vi är inte helt nöjda med det. Och ofta handlar det om hur vår kropp ser ut eller fungerar. Och konstigt nog så är det ju vanligare att man har synpunkter på hur kroppen ser ut än hur den fungerar. Och jag är absolut inget undantag. Men i somras så läste jag boken Mattillåtet av Gisela van der Staar som är legitimerad dietist och doktor i medicinsk vetenskap. Hon har mångårig erfarenhet av att stötta patienter med ätstörningar. Och det var så jag hamnade med den här boken eftersom jag ville försöka hjälpa och förstå en närstående. Och jag insåg raskt att här finns det en hel del intressant för mig också. Så för att göra en lång historia kort så bjöd jag in Gisela till Klimakteriepodden. För jag tror att det är fler än jag som skulle må bra av att ta bort en del konstrande och idéer kring vad som är ett nyttigt och bra sätt att äta. Och inte minst vad våra kroppar behöver för att alla funktioner ska kunna göra sitt jobb kan vara bra och bli påmind om. Så välkommen att lyssna. Då Gisela van der Staar vill jag hälsa dig varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Spännande att ha dig här ju.
Ja, det ska bli lite spännande att se om det går att bidra med någonting eller rätta ut ett annat frågetecken kanske.
Ja, alltså du och jag kom ju i kontakt egentligen på en väldigt personlig väg och det var inte alls meningen när jag tog kontakt med dig att vi skulle göra ett avsnitt av Klimakteriepodden utan jag var på jakt efter en bok som du skrev redan 2005 som heter Mattillåtet.
Ja.
Och den vill jag ge till en person som står mig väldigt nära och kärt för att jag tror att hon skulle kunna bli hjälpt av den. Mm. Och på den vägen är det. Sen så läste jag boken själv och blev helt tagen i hur du lyckas strukturera upp vad mat och ätande egentligen handlar om på ett sätt som jag faktiskt aldrig själv har sett. Så att jag blev väldigt nyfiken för att jag tycker att det är många kvinnor som hör av sig till mig och många som jag möter i min egen ålder som tycker det här med mat är väldigt svårt och konstigt.
Ja, tyvärr behöver jag ju ge dig ganska rätt i att många tycker att det är svårt och konstigt. Och många blir ju också väldigt konfunderade när jag brukar prata om att det faktiskt är ganska enkelt med mat. Det är vi människor som många gånger älskar att krångla till det. Och ju fler uppoffringar man behöver göra, desto mer tror man på att det måste vara så. Låter det för enkelt, ja, men då kan det inte vara sant, och så vidare och så vidare. Så tyvärr är det ju många som av många olika skäl, jag ska inte säga väljer, men tror att de måste välja att krångla till det.
Mm. Gisela, jag tänkte att du är ju, vi ska presentera dig lite noggrannare, för du är ju legitimerad dietist. Kan du inte berätta lite mer om dig själv och vad du har jobbat med under ditt yrkesliv?
Ja, egentligen har jag ju bara jobbat med ett enda område inom dietetiken, nämligen personer med ätstörningar. Och då handlar det ju om allt från tunna till största möjliga att klara av att gå i ett par skor. Och att jag har gjort det, att jag har valt att ägna mig åt det, är att jag har, ända sedan jag gick dietistutbildningen, så har jag intresserat mig för hur olika näringsämnen påverkar dels självklart vår fysik, vårt fysiska jag, men även det psykiska jaget påverkas otroligt mycket av både av vad man äter, men också av vad man inte äter. Och på den vägen startade det, och till slut så blev det också en avhandling som handlade just om fysiska och psykiska konsekvenser, kan man väl säga, av ätstörningar. Men då kallades det bara för anorexi och bulimi.
Mm. Och idag så är det här ämnet har blivit bredare. Vad är en ätstörning idag?
Man kan väl säga att man brukar få en diagnos när ätandet invaderar det dagliga livet. När man har svårt att sköta arbete, skola och så vidare. När man inte kommer vidare i sina tankar, utan det bara snurrar runt ett och samma tema. Och det kan ju också vara att träning har fått ta över handen, och då är det ju väldigt många som tänker att äter jag det så måste jag träna sig så mycket. Och lite grann av det här kan man väl höra i nästan varje kafferum, varje arbetsplats. Åh, nu har jag varit så duktig så nu kan jag unna mig en bulle. Eller, det handlar så mycket om att man tror att man måste förtjäna maten för att så småningom kunna unna sig. Och där är det ju väldigt många som, skulle jag vilja säga, trampar lite snett.
Ja, för att jag tänker ju väldigt mycket på att vi kvinnor generellt känns lite förstörda. Nu tillhör jag en generation som är född på 60-talet, uppvuxen på 70- och 80-talet, även 90-talet, där det fanns väldigt mycket. Det har ju gått liksom olika trender i det här med att först skulle man äta 6-8 skivor bröd, och sen så skulle man bara äta lightprodukter, och sen skulle man, på min tid så var det så här, åh, nu sitter klänningen för tajt, då kör jag en 4 dagars flygvärdinnediet och så vidare. Och den typen av quick fixes har ju jag och många av de som lyssnar på det här ägnat oss åt. Och när man då sen kommer i klimakteriet, så blir det kanske det här eskalerar, för man tenderar att bli mindre nöjd med sin kropp. Och det kopplar man ofta liksom till hur den ser ut, och så känns den annorlunda och så vidare. Men om vi kommer tillbaka till just oss kvinnor, generellt kan man säga så, finns det något svar på hur störda vi egentligen är?
Nej. Den siffran finns inte, men man kan väl säga att oerhört många kvinnor i västvärlden, alldeles för många kvinnor i västvärlden, har ett stört ätbeteende eller en skev relation till mat.
Går du liksom att bli kvitt det?
Ja, absolut.
Ja. Vi ska se om vi kan komma in på några riktiga tips här. För först och främst skulle jag vilja gå igenom det här med vad det bästa är för kroppen egentligen. När det gäller ätande.
Det i särklass bästa, det är ju att vi förser den med energi, allra helst från fett, protein och kolhydrater vid så regelbundna tillfällen som möjligt. För kroppen kan inte hänga med i svängarna. Om den ena dagen inte får frukost och nästa dag hoppar vi över lunchen. Och sen så blev det bara lite kräm till middag. Jag menar, kroppen har behov av framförhållning. Ett otroligt behov av framförhållning. Så när det, och vi låtsas att kroppen kan tänka, när kroppen kan lita på oss, att den får sin energi regelbundet, då blir den också mer förutsägbar. För tid och evighet ät regelbundet, så att kroppen har möjlighet att inför varje måltid, vilket den snabbt, ganska snabbt lär sig, skicka fram sina respektive hantverkare. Vi har ju olika hantverkare som tar hand om fetter, som tar hand om proteiner, som tar hand om kolhydrater. Och de här behöver mobiliseras i tid. Och det här är en sån otroligt viktig faktor i våra kroppar. Om vi betänker att, ja, men hur mycket som helst är regelbundet i naturen i våra kroppar. Menscykeln hyfsat regelbunden, sömncykeln hyfsat regelbunden, natt följer på dag och så vidare och så vidare. Självklart behöver ju kroppen en kontinuerlig tillförsel av energi för att fungera på bästa sätt.
Jag tycker att det är så intressant, för att när du säger det så här så blir det så otroligt självklart. Men då kommer vi tillbaka lite till det här som du började med att säga, att du upplever att kvinnor, så att säga, det störda i många kvinnors beteende är det här att man unnar sig, man håller tillbaka, man ger för mycket och så har man ätit för mycket så ska man äta för lite och så vidare. Att vi håller på och hoppar fram och tillbaka.
Ja, men det stämmer ju. Alldeles för många hoppar fram och tillbaka.
Och vad gör kroppen då?
Man kan väl säga att den laddar för det oförutsägbara som vi föder den eller inte föder den med. Och då måste den ju samla reserver. Den kan inte, kroppen kan inte tänka, okej då, det kommer väl lite senare då, så då kan vi väl använda det här då. Nej, kroppen måste ju hela tiden i första hand förse hjärta och hjärna med energi. Och då kan den inte kosta på sig att använda det vi kanske oförhappande stoppade i oss. Och sen vet ju inte kroppen, när kommer det mat nästa gång? Och då blir det ju ungefär som om hantverkarna ställer sig på vid gavel. Åh, nu kommer det mat. Jippie, passa på att ladda in, för vi vet ju inte nästa gång, när det kommer nästa gång.
Så du menar egentligen att man liksom kan faktiskt bromsa hela ämnesomsättningen för att kroppen, så att säga, bara håller i varenda grej man pular i sig?
Ja, bromsa skulle jag inte vilja använda, men däremot förlångsamma ämnesomsättningen. Men det är ju inte bara ämnesomsättningen det handlar om, utan det handlar ju om tillgängligheten av de olika näringsämnena. För kroppen, alltså vi använder ju såna kopiösa mängder energi varje dag. Och här är ju kroppen allra bäst på att själv avgöra vad den behöver göra just nu. Och ger vi då kroppen fett, protein, kolhydrater, vitaminer, mineraler och vätska i så gott som alla måltider, i alla fall huvudmåltiderna, ja, men då kan ju kroppen själv välja och vraka eller hantera det ena efter det andra utifrån någon sorts naturlag.
Men då tycker jag också att det blir så tydligt här att att det egentligen är superenkelt. Att det bara liksom, det är ingenting som man behöver hålla på och fundera så mycket över egentligen. Men du pratar ju mycket om det här med att det här kroppsmissnöjet är ju det som på något sätt sätter käppar i hjulet för oss. Mm. Vad menar du med det, om du vill utveckla det lite?
Kroppen betraktas på något sätt som nästan som en apparat som man behöver tukta. Ibland så får jag känslan av att väldigt många tänker att det handlar om en av- och på-knapp. Okej, nu gör jag det här i en vecka. Papp, då kopplar vi på det och sen så stänger vi av. Men det funkar inte så. Men det kan vara en som har ett husdjur eller närheten till djur konstaterar att inga kroppar fungerar på det viset. Utan man behöver just det här kontinuerliga, varje dag, varje dag, varje dag. Regelbundenheten, ja det är enkelt. Om vi då tänker, ja att äta till en början efter klockan, det är inte så förfärligt svårt. Och gör man det, säg att man försöker vara lite strikt, även om jag inte direkt kallar det för strikt, eftersom det i många människors vardag ingår rutiner, man ska upp, man ska jobba, man ska det ena och det andra. Men att man då tar sig för att äta på bestämda tider, typ frukost, kanske någon förmiddagsfika på jobbet med någonting till. Man äter lunch, man äter någonting på eftermiddagen så att man håller sig hyfsat fram till middagen, det vill säga inte vrålhungrig, för då blir det alltid för mycket. Och sen beroende på när man äter middag, ja då kanske man har tid, ork, lust till någonting på kvällen, annars inte. Men gör man det under en, säg, 6 veckors period, då börjar kroppen själv skicka ut hungersignaler. Och då har man ju så att säga krattat manegen för kroppen att använda sig av sina signaler. Och då blir det mycket lättare, då går det ju till slut ganska automatiskt. Ja, nu är jag hungrig, nu äter jag. Och jag brukar framhålla det som är det enkla, som inte kostar någonting. Det är ju som sagt klockan och sen är det tänderna. De allra, allra, allra flesta människor använder inte sina tänder till sin fulla potential. För att genom att tugga maten när den kommer regelbundet, då skapar vi också förutsättningar för att alla de här ämnena, näringsämnena, livsmedlen som vi stoppar i oss också blir tillgängliga för kroppen att använda. Och om jag säger att det tar kanske, säg, 5-6 veckor för kroppen att skicka fram hungersignaler. Så om det är så att vi lyckas tugga maten ordentligt, ja men då tar det några veckor till så kommer den att skicka fram mättnadssignaler. Och får vi igång hunger och mättnadssignaler, då blir det ju genast mycket enklare att börja lita på kroppen. Då blir den ju mer förutsägbar. Och det är just den här oförutsägbarheten som jag tror på ganska goda grunder skapar så mycket kroppsmissnöje. Just det, man kan inte lita på kroppen. Ena gången gör den si, andra gången gör den så. Men att få igång sina signaler, jag menar, så mycket hjälpt av just, ska vi säga, bara klockan och tänderna.
Jag tänker mycket på det här du säger med att tugga länge, för sen jag läste din bok så har jag blivit mer tuggmedveten. Mm. Och just det här som du, det här som jag i alla fall har ägnat mig åt emellanåt, det är så här, om man äter någonting som är förbjudet, nu sätter jag fingerkrokar i luften här, så är det lättare att man kastar i sig det. För att det är så, det här borde jag inte äta, så fort bort med det. Mm. Och då tänker jag att då blir det ju så att säga dubbelt värre.
Ja, det blir det. För, nej, jag är inte en sån som äter sånt här och ingen ska se mig. Och då ner i två tuggor.
Du, kring klimakteriet så blir det ju ofta så att en viktuppgång blir svårare att hantera. Många kvinnor upplever att det orättvist smyger sig på, lite bilringar runt magen och så vidare. Och det vet vi ju att i och med att östrogenet sjunker så ändrar sig kroppsformen lite grann och vi får lättare att lägga på oss på magen.
Jag tror att för vissa kvinnor i alla fall så har man tidigare inte varit, vad ska man säga, på god fot med sina hunger- och mättnadssignaler. Kanske ätit oregelbundet, kanske inte tuggat. Nu får jag det låta som om allting bara kretsar kring klockan och tänderna. Inte riktigt så, men om man inte har haft sina hunger- och mättnadssignaler på ett tillförlitligt sätt innan, då är det ju oerhört lätt att man kanske fortsätter äta samma mängder som tidigare. Man känner inte efter. Man känner inte efter att man, oj då, jag var ju mätt för en lång stund sedan, men jag fortsatte äta för det var så gott, det är så gott. Och jag vet inte när jag får det nästa gång, så jag passar på. Så att jag tror som sagt att för många, många så handlar det just om att man redan har varit oregelbunden i sitt ätande tidigare. Och då blir det ju så att då spelar ju... Då spelar man inte på samma planhalva som kroppen, därför att den återigen, den vill ha förutsägbarhet.
Jag kan inte låta bli att tänka på sug nu. Mm. För det har vi pratat om många gånger, att det dels kan handla om svajande blodsocker och det kan handla om att man inte har fått i sig det man behöver och av både näringsämnen, vitaminer och mineraler. Vad är din ingång på det?
Ja, med risk för att låta... Jag vet inte vad, men så finns det ju faktiskt ett, vad ska vi kalla det för? Ett verktyg som heter kostcirkel, eller numera heter den matcirkeln. Och den har ju faktiskt inte tillkommit av en slump, utan den är ju indelad självklart utifrån olika näringsämnen. Och när man vid en och samma måltid äter runt kostcirkeln eller runt matcirkeln, det vill säga får i sig från i princip alla tårtbitarna vid en och samma måltid, då kan jag garantera, då känner man inget fysiskt sug. Sen kan det ju finnas psykiska sug av en hel rad anledningar. Men jag begränsar mig till att hålla mig till det fysiska suget. Och det kan ju säga att man kanske har ätit en måltid bestående av dra till med potatis, köttbullar, grönsaker. Bra. Jag var stor, jag blev mätt. Men märkligt nog så håller inte mättnaden i sig, eftersom tre kvart, en timme senare så blir man garanterat sugen. Hade man istället kanske beroende på hur portionen såg ut, men man kanske hade kunnat moderera tallriken och tänka att okej, nu har jag potatis, jag har köttbullar, jag har grönsaker, jag har en dressing på grönsakerna, jag har ett glas mjölk till maten eller kanske efteråt, och så en frukt efteråt, eller det kan vara kräm och mjölk, lite kräm och mjölk som efterrätt. Då har man garanterat inget sug. Jag kan medge att det är lite svårt ibland att få till rotsaker och potatis till frukost. Men det är enkelt att bara tänka en tallrik gröt, mjölk, kokt ägg, salt, frukt eller bär eller mos på gröten. En macka med lite grönsaker, kanske lite skinka eller vad det nu är för någonting. Och då är man ju faktiskt runt kostcirkeln. Mm. Konstigare än så är det ju faktiskt inte.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du pratar ju ofta om att vi svälter kroppen på basala byggstenar, och det var vi inne på lite grann här i början. Och jag skulle, en sak som jag tycker är intressant med det här, det är ju den här längtan efter quick fix som vi egentligen inte pratade om tidigare. Vad är det du menar?
Acceptera att alla förändringar i våra kroppar tar oerhört lång tid. Och där brukar jag väldigt ofta behöva påminna människor om att ja, men vi är faktiskt den långsammaste av alla däggdjursarter på jordklotet. De 58-60 000 däggdjursarter. Det räcker med att tänka på hur lång tid en människounge tar på sig för att fördubbla sin födelsevikt jämfört med valar, kalvar, katter, möss och så vidare och så vidare. Vi är långsamma, och det går med nödvändighet därför inte att tro att vi kan fixa någonting så snabbt i kroppen.
Om man ska vara en kroppsbejakare då, så kan vi ju börja med att säga att de här 4-6 veckorna av regelbundet ätande är ju en liksom grundsten för att man ska kunna, kroppen ska våga lita på att det får den ska och så vidare. Och då kan man förvänta sig att hunger- och mättnadssignalerna kommer igång. Mm. Och så ska man ju då tänka det här långsiktiga, och man ska tänka på naturlagarna och så vidare. Kan du inte berätta lite mer om de här basala behoven? Du var inne med hjärna och hjärta, men vad är det kroppen egentligen ska ha det här köttbullarna till?
Ja, alltså det man brukar kalla för de basala behoven, de nödvändiga behoven, det är ju hjärta, hjärna, lungor, blodtryck, kroppstemperatur, njurfunktion. Och sen ska den ju utifrån det vi stoppar i, och ska den ju kunna producera hormoner, enzymer och kiss och bajs och utandningsluft och så vidare och så vidare. Helt enkelt att få kroppen att fungera. Och det görs ju bäst genom att den får hela paletten av livsmedel, olika näringsämnen vid ett och samma tillfälle. Och sen så betar den av och reparerar det behövs, bygger upp där det behövs. Och det här basala behovet är ju likartat för i princip alla människor. Och därutöver så är det lite skillnad på om man är ung, om man är gammal, om man är barn, om man är sjuk, om man är gravid och så vidare. Och därutöver så kommer ju också rörelse. Är det så att man är fysiskt aktiv, ja men då kräver det mer energi. Så att det handlar om att kroppen ska kunna göra det som den är ämnad att göra, nämligen fungera. Och det är där vi inte ska sätta in eller sätta några käppar i hjulet, för kroppen vill bara fungera.
Och vilka tecken skulle man ju då kunna se på att kroppen inte fungerar? Du var lite inne på det här psykiska tidigare i början här.
Ja, men det handlar ju otroligt mycket om att orka tänka klart. Att vi ska kunna koncentrera oss, att vi inte ska fastna i tankar som bara snurrar och snurrar. Och ja, överhuvudtaget att vi behöver skapa förutsättningar, återigen, för att vi ska kunna fungera optimalt. Och det är där jag menar, det är inte så svårt som väldigt många tycks tro. Kroppen har ju behov av, det här, av de här livsmedlen, av de här näringsämnena vid ett och samma tillfälle. Det räcker inte att man tänker, okej, nu tar jag bara fisk och spenat till lunch, så kan jag ta bröd och potatis och ägg lite senare. För vi har ingen mekanism i kroppen där ett livsmedel eller ett näringsämne ligger och väntar på sitt komplement. Det funkar inte så, även om många gärna vill tro det.
Nej, men för då är vi ju inne på det här lite mer komplexa. För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig sina olika byggstenar och det som faktiskt finns i maten, så måste den få andra saker samtidigt. Ja. Så jag kan inte äta C-vitaminrika apelsiner till frukost och sen så äter jag järnrika saker på kvällen. Nej, det är lite det du...
Ja, det är vad jag är ute efter helt enkelt. Oändligt många näringsämnen just fungerar i kombination med ett annat näringsämne. Det är väldigt sällan som 1+1 blir 2 i kroppen, utan 1+1 blir oftast, eller ofta, 3. Du nämnde C-vitamin och spenat. Ja, för att just kunna utnyttja sig proteinerna i gryn och spannmål, så behöver man äta mjölk till. Dels mjölkens eget proteininnehåll, men mjölken bidrar till att kroppen kan utnyttja också proteinerna i spannmål. Det är därför vi äter gröt och mjölk. Att äta bara en portion gröt utan någonting till, det brukar jag säga, ja, men det är som att käka en tub tandkräm, det är lika effektivt.
Så att, men här, det här är ju basal kunskap som jag tror att de flesta inte har.
Nej, då kanske de har skolkat från hemkunskapen, skulle
jag säga. Ja, men jag kan inte ens minnas att vi pratade om det på det här
men
sättet.
Det här är så här extremt gammal kunskap. Så då har man kanske slagit dövöra till eller tänkt, jag bryr mig inte om det just nu.
Nej, men då kommer man ju tillbaka lite till det här att möjligen argumentera emot. För så här, stenåldersmänniskan, den kunde inte, den hade inte tillgång till allting, utan den fick passa på att äta när det bjöds, och det som bjöds, det åt man. Eller så tänker man så här, ja, så har du inuiterna som har bott där uppe och de har bara fått det här. Mm. Och så vi i Norden, vi har inte haft frukt och grönt året runt och så vidare och så vidare. Hur ska man tänka kring de argumenten?
Ja, alltså, om vi börjar med stenåldersmänniskan, så är det ju så att i och med att de var tvungna att äta när det fanns, så har vi ju kvar våra stenåldersgener som man kan säga visar sig när vi äter oregelbundet. För jag menar, de var ju tvungna att ladda in när det plötsligt fanns ett dött djur att käka. Och vi, om vi äter oregelbundet, det är samma gener som resonerar, vi låtsas att de kan resonera, att vi vet inte när vi får mat nästa gång. Alltså måste vi ladda in. Sen finns det ju kulturella klimatanpassningar, naturlagsanpassningar. Inuiterna på Grönland, de har ju till exempel kompenserat det faktum att de inte får i sig frukt och bär och C-vitamin. De äter vissa inälvor från sälar som innehåller C-vitamin. Så där har man ju anpassat sig. Att vi inte skulle ha haft frukt och bär i Norden, det håller jag inte med om. Vi har ju haft skogar där fulla med bär.
Ja, jag tänkte kanske mer säsongsmässigt då. Ja, ja. Att vi har liksom åtminstone 6 månader per år när det inte finns jättemycket att tillgå.
Jo, men här har man ju också varit duktig på att frysa in eller safta och salta och
ta
vara på det som har varit.
Mm. Nej, men för det, jag tycker att det är intressant hur du också i din bok lyckas slå hål på många av de här myterna som vi pratar om. Jag tänkte att vi skulle gå igenom de här livsviktiga komponenterna som utöver då fett, protein och kolhydrater som liksom hör till olika delar, så innehåller ju de då ett antal olika saker. Jag tänkte att vi kunde börja med salt. Vad är det salt gör och varför är det så viktigt?
Salt är dels ett grundämne i naturen, dels ett näringsämne som i princip alla däggdjur har behov av, eftersom saltet, eller natrium som är en beståndsdel av vårt vanliga salt, bidrar till att leda elektriska impulser i kroppen. Och av det skälet så kallas ju 3 olika ämnen i kroppen för elektrolyter. Just, de leder elektriska impulser till hjärta och andningsorgan i första hand. Så det är livsviktigt att vi får i oss så salt i tillräckliga mängder, så att hjärtat kan slå, helt enkelt. Det är vårt vanliga koksalt som vi ska använda. Och där har ju svenska näringsrekommendationer sagt exakt samma sak i 45 år. Och folk blir lika häpna varje gång när jag betonar hur pass relativt mycket vi behöver varje dag. Och rekommendationerna är 5 kryddmått salt för en kvinna som i tempererat klimat som i Sverige som inte tränar. Och 6 kryddmått för en man. Och det är alltså en tesked. Och de flesta är ju inte i närheten av att få i sig tillräckligt med salt. Och salt är också livsviktigt för att det bidrar till att hålla vätskan i våra blodkärl. Så det finns, och salt har en mängd andra funktioner också.
Fett då?
Fett är livsviktigt av oändligt många anledningar. Bland annat för att vi ska kunna utnyttja till exempel proteiner. Proteiner har ju länge, köttfisk och ägg har ju länge ansetts som ett livsviktigt näringsämne, vilket det ju är. Men för att vi ska kunna tillgodogöra oss proteinerna så krävs det att vi har tillräckligt mycket fett i maten och tillräckligt mycket kolhydrater. För då först kan kroppen använda proteinerna till det det är ämnat för, nämligen reparera och bygga upp. För i princip alla våra organ består ju av proteiner. Men att tänka i termer av nej, men jag satsar på proteiner och vad då, grönsaker. Ja, men då är det ju som att då måste ju kroppen använda energin, det vill säga kalorierna från proteinerna till att ge energi. Det är ungefär som att tanka bilen med champagne. Det är alltså fullständigt lönlöst. Så det är därför också som det är så oändligt viktigt. Det är viktigt också att återkomma till det. Att kroppen behöver livsmedlen, näringsämnena samtidigt. För lite fett, ja, men jag skulle kunna sitta halva dagen och tala om vilka mängder med funktioner fettet har. Bland annat så är det ju så att våra drygt flera hundra miljoner celler som vi har består till hälften av fett. Alltså skalet till varenda cell består till hälften av fett. Den andra halvan av cellskalet, cellmembranet, består av protein. Och varje dag så förbrukar ju kroppen tusentals, miljontals celler. Och det behöver ju byggas upp varenda natt. Och då krävs ju de här förutsättningarna. Det vill säga att vi har fått i oss tillräckligt med fett, protein och kolhydrater. Sen är ju tillräckligt med fett nödvändigt för huden, för ögonen, för som isolerande runt varje organ. Så att ja, det finns en mängd olika funktioner av fett. Förutom att fett bidrar till att ge smak, och utan fett i en måltid, ja, men då är det ju jättesvårt att känna mättnad. För fettet bidrar också till mättnad.
Mm. Och protein tycker jag att du har nämnt att det är ju byggsten, så att säga, förutsättningar för att vi ska kunna bygga. Och kolhydrater som är så utskämt idag, framförallt snabba kolhydrater, det vill säga raffinerade mjöl och socker och så vidare. Det kanske inte egentligen det du pratar om i första hand när du säger att vilka kolhydrater vi behöver.
Nej, vi behöver en mängd olika kolhydrater, och det finns i naturen en hel radda olika kolhydrater. Hjärnan har ett enormt stort behov av att ständigt få i sig kolhydrater. Främsta energikällan för hjärnan. Och sen är det otroligt många, även där, funktioner i kroppen som är beroende av kolhydrater. Och vi behöver ju en ständig påfyllning av kolhydrater. För är det så att man är ute och går i en, säg, 2-3 timmars promenad, då har vi gjort av med alla kolhydrater som finns lagrade i våra muskler. Och då behöver vi fylla på. För lite kolhydrater, ja, för det första så leder ju ofelbart till ett jättesug. Och då har man varit utan kolhydrater flera dagar, ja, men då stoppar man inte bara för att det är 11 på kvällen. Jag måste ha choklad nu, annars dör jag. För vårt system är oerhört känsligt för kolhydratbrist.
Mm. Kan vi bara dra några exempel på bra kolhydrater då, som du skulle rekommendera att man ser till att man får i sig?
Ja, överhuvudtaget. Spannmål är ju de främsta källorna till både långsamma i det här bemärkelsen nu då, eftersom det tar lång tid att bryta ner kolhydrater från råg till exempel. Och vi behöver också kolhydrater från rotsaker och potatis. Vi behöver kolhydrater som finns i grönsaker. Det är ytterligare en annan typ av kolhydrater. Sen har vi en annan typ av kolhydrater som finns i frukter. Sen har vi ytterligare en annan typ av kolhydrater som finns i mjölkprodukter. Så det är väldigt många olika typer av kolhydrater som alla bryts ner med olika hastighet. Och jag kan väl tycka att de kan ju vara en bra illustration till en måltid runt kostcirkeln, för då i och med att de här olika kolhydraterna bryts ner med olika hastighet och sen bryts fetterna ner med en annan hastighet och proteinerna med ytterligare en annan hastighet, så innebär det att då får vi en ganska långvarig mättnad och vi slipper suget framför allt.
Mm. Du, järn behöver vi prata lite om också.
Ja. Det behöver vi, därför att min erfarenhet är att alldeles för många kvinnor har uppfattningen att okej, nu har jag ingen mens längre, nu har jag kommit till klimakteriet, då behöver jag inte käka järn. Järnet är livsviktigt för att transportera syre i kroppen. Och det är ju det också som då bidrar till att man kan få en bättre kondition med ordentligt med järn i kroppen. Bland annat så handlar det ju om just det här med orken. Att man får bättre ork genom mer blodpudding. Mer järn, ska jag säga.
Mm. Nu finns det ju järn i lite annat än blodpudding också, om det känns alltför motbjudande.
Ja, det gör det ju naturligtvis. Men då är vi inne på det du pratade om tidigare, nämligen det här med apelsin och sen något järnrikt. Här är det ju viktigt att komma ihåg att vissa livsmedel, framförallt då det järn som finns i gröna grönsaker och som finns i spannmål, bröd, ris, pasta, gryne. Det järnet är av en annan kvalitet än det järn som finns i kött. Och det järn som då finns i grönsaker och gryn, det måste kompletteras med C-vitamin för att kunna utnyttjas. Och återigen, då hjälps det inte, som du sa, ta C-vitamin rikt på morgonen och så någonting järnrikt senare på dagen. Det ligger inte att vänta på varann. Nej. Utan samtidigt, ja. Mm.
En sak som vi kvinnor kanske också behöver tänka på är ju det här med benskörhet.
Skelettet är ju vår kalciumbank. Och man kan säga 99% av all vår kalcium, det finns i skelettet. Medan den 100%, den plockas varje dag ut till blodet. För har vi för lite kalcium i blodet, då börjar vi krampa. Och det här innebär ju att om vi varje dag plockar 1% från vår bank i skelettet, ut i blodet, så är det ju så att för var sak som vi använder så måste vi ju fylla på. Och fyller vi inte på med tillräckligt mycket mjölkprodukter så har vi ju snart inget annat än ett väldigt poröst skelett kvar när man kommer till klimakteriet. Och därför blir det så grymt lätt att bryta ett ben eller två. Så den som säger att nej men jag växer inte längre, nej men jag minns han ingen kalv som behöver mjölk, den behöver faktiskt tänka om. Och rekommendationen, den är ju, den finns ju där av en anledning, och den är ju även för vuxna från 18 eller från 20 år och uppåt, så är det ju motsvarande 6 deciliter mjölkfil eller yoghurt per dag. Förutom det man har i matlagning och på smörgås och så vidare. Så det är en icke försumbar del av kostcirkeln.
Gisela, jag skulle bara vilja prata också lite grann om det här med förbränningen. För att jag tycker att vi berörde det lite grann i början. För det är ju här som många kvinnor liksom är, vi är så oroliga för att vi ska bli tjockare. Mm. Att vi ska bli större. Och förbränning, ämnesomsättning, vilket som du nu anser vara ett korrekt ord. Kan vi inte bara prata om det? För det finns ju myter och sant och falskt om det här också.
Ja, det finns fruktansvärda mängd myter. Och just det faktum att de är myter betyder att väldigt få är sanna. Ja, jag föredrar ordet ämnesomsättning av det enkla skälet att ordet förbränning för mig för det tanken återigen till kroppen som en apparat, en förbränningsapparat. Men när kroppen, ja, den förbränner näringsämnen, men det gör den själv. Vi behöver inte tänka i termer av att nu måste jag förbränna det jag har ätit. Men ämnesomsättningen, den är ju som ordet låter eller betyder. Det innebär att kroppen omsätter ämnen. För även om vi får i oss ämnen från naturen, från djuren och växtligheten, så är ju de inte artegna för människan. Utan vi måste omsätta de här ämnena så att de blir tillgängliga för oss i våra kroppar. Och då kan man ju enkelt säga att ju fler ämnen jag stoppar i mig, det vill säga ju fler olika livsmedel utifrån kostcirkeln jag har på min tallrik, desto fler ämnen måste omsättas. Och det här innebär ju i sin tur att, ska vi prata om att öka ämnesomsättningen, ja då är det ju på så vis vi ökar ämnesomsättningen, eftersom vi då omsätter fler ämnen som blir tillgängliga för våra kroppar att använda.
Finns det någonting som gör att det går fortare eller långsammare eller att man kan öka på det här? Du fick då låta som att äter jag bara väldigt mycket olika ämnen så går det snabbare.
Förutsatt att man tuggar maten och så att återigen så att ämnena blir tillgängliga för våra olika celler och hantverkare, så blir vi ju mätta och då blir vi ju förhoppningsvis inte sugna, och då har vi tid att och ork framför allt att göra annat. Och ofta så brukar det ju faktiskt innebära att man orkar bli mer, röra sig kanske lite mer. Nu är det inte så att rörelse i sig förbrukar eller är ett bra sätt om man vill gå ner i vikt. Men det är en av flera ingredienser i så fall för att gå ner i vikt. Men det är också det här att när kroppen är mätt och belåten, då är ju också hjärnan på en helt annan nivå. Då orkar vi ju tänka rätt kreativa tankar och gör planer, och man är igång på ett annat sätt, och man blir faktiskt också betydligt mer nöjd med sig själv när man upptäcker att tankarna inte bara står och hakar upp sig som på en gammal grammofonskiva med jack, utan kan tänka nya tankar. Och i och med det så brukar ju också självkänslan blir alltid bättre när hjärnan inte är låst och när kroppen kan röra sig på ett helt annat sätt utifrån bättre förutsättningar.
Många kvinnor upplever att de får magar som krånglar, och det här med IBS hör vi hela tiden. Och jag vet inte hur mycket som är riktiga diagnoser och hur mycket som är gissningar. Det är svårt att ställa en diagnos på mag-tarmproblem generellt. Men om man nu har de här krånglande, man upplever att man inte tål det ena och man inte tål det andra och man mår bättre av det ena och bättre av det andra, hur skulle man kunna komma till bukt med att komma tillbaka till att äta så som du förespråkar att man ska äta?
Alltså, min erfarenhet utifrån ett mycket stort antal patienter, det är ju att en krånglig mage väldigt, väldigt ofta har sitt ursprung i dels, eller framför allt, hur vi hanterar mat och ätande. Eller kanske snarare inte hanterar mat och ätande. Att det kanske är någon halv lunch på språng. Lite ditten för att överleva. Och någonting annat sen, för jag hann inte riktigt ordentligt. Att det är många gånger, inte alltid, självklart inte. Men många gånger så handlar det om att vi kanske inte har varit fullt så snälla mot våra kroppar som de egentligen förtjänar. Och att säga vad en krånglande mage kan bero på, jag menar, det finns ju otroligt många orsaker. Men där en viktig anledning, det är ju, jag tjatar, oregelbundenhet och icke-tuggande. Det leder både till svullnad och det leder till gaser i magen och bland knip. Och sen så tror man att det är någonting jag har ätit. Och så börjar man plocka bort. Och ja, men alltså, ska man plocka bort ett livsmedel eller ett näringsämne, då måste man ju vara väldigt noga med vad, helt enkelt föra bok. Vad är det jag tar bort? Vad blir reaktionen? Blir det någon skillnad? Men så får man inte glömma bort att tar jag bort, säg, en smörgås eller alla mina smörgåsar, ja, men då tar jag ju faktiskt bort smöret, då tar jag ju bort pålägget också. Men det tänker man inte på, utan bara hakar upp sig på att, ja, men jag tar bort mackan så blir det bättre. Och många gånger blir det inte bättre, utan bara skapar ett sug. Men det, jag skulle nog vilja vara så fräck och säga att det är så mycket lättare att säga, nej, men jag tål inte det, jag tål inte det, istället för att ta ansvar för att, okej, jag har faktiskt inte skött mig som jag någonstans vet att jag borde ha gjort. Men då är det lättare att skylla på någonting utanför mig själv. Det är ett sätt att slippa ansvar för många, naturligtvis inte för alla, det vill jag understryka. Men jag har sett tillräckligt många exempel på att det är så, för att våga uttala mig på det sättet.
Jag skulle definitivt vilja rekommendera Giselas bok Mattillåtet om du är det minsta nyfiken på den här. Den cirkulerar på en del bibliotek just nu, så finns den inte att köpa för den är slut, vilket inte förvånar mig ett dugg. Men vi hoppas på att den kanske kommer tillbaka senare. Men Gisela, bara avslutningsvis, finns det någonting vi har missat här?
Ja, det har vi. Vi har inte pratat om vikten av att dricka tillräckligt mycket vätska. Och många säger ju att de inte är törstiga, och då tänker jag inte på det. Så tänker man inte på varför man kanske har huvudvärk. Många gånger är det så att när man inte saltar tillräckligt, så får man heller inget kroppsligt incitament till att dricka. Och det är alldeles för vanligt att kvinnor dricker för lite, med en massa konsekvenser tyvärr. Men ändå att försöka tänka i termer av att försöka få i sig någonstans mellan en och en halv liter vätska per dag. Det är jätteviktigt. Och sen att sova tillräckligt mycket också. Mm. Det är också lika viktigt som allting annat.
Mm. Och det är inte det lättaste alla gånger.
Nej.
Om man vill lära sig mer om det du pratar om här nu så finns det ju kostråd, Livsmedelsverket och så vidare. Finns det någon sån här speciell kunskapsbank som du skulle vilja rekommendera?
Nej, jag tycker att Livsmedelsverket har faktiskt bra kostråd, kostupplysning. Även om jag kan ju tycka att de kanske inte är världens bästa pedagoger, men det är en annan diskussion. Men själva råden är ju grundligt framtagna. Och det är inte så att de ägnar sig åt trender, och vilket jag tycker är så viktigt. Att inte liksom bara sätta fingret i luften och se varifrån det blåser. Åh, ja men det ska jag hoppa på. Men det är viktigare att äta av allt. Mm. Och låta kroppen få lov att fungera så som den tänkt att fungera.
Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag, Gisela Fanderstein.
Tack för inbjudan, och det var roligt att kunna dela med sig lite av det jag tycker är det enkla. Men det är det enkla som är det svåra. Mm.
Tack.
Tack själv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.